så ska vi till Lund för att möta månadens ansikte, Emma Rävås, som våra läsare kanske känner igen som synskadeaktivist och ledamot i SRF Skånes styrelse. Hon ska berätta varför hon inte är det längre. Men framförallt ska det handla om hennes författardebut med ungdomsboken Jag händer jämt som kom ut nyligen. Vi träffade Emma i parken Lundagård utanför en byggnad där universitetets författarskola håller till. Det var också under utbildningen som boken kom till. Hur kunde då en vanlig författarskoledag se ut?
Oftast så var det väl att man hade en föreläsning där någon lärare gick igenom då liksom, ja men nu ska vi jobba med dramatik till exempel, och då kanske de, ja men då pratade de om lite olika metoder och hur man skrev dramatik. Det var väldigt lite fokus på hur man borde skriva och väldigt mycket fokus på hur man kan skriva.
Vad är skillnaden på borde och kan?
Skillnaden är att borde har exakta mallar. Borde är mer liksom det akademiska. Du ska skriva med så här mycket mellanrum. Du ska skriva så här, skriver man en replik. Medan kan är, du kan tolka den här uppgiften som poesi. Du kan tolka den här uppgiften som ja, vad som helst ungefär. Vilket jag hade väldigt, väldigt svårt för.
Okej, varför då? Varför var det svårt?
Jag gillar borde. Jag tycker om att veta vad jag ska göra och hur jag ska göra det. Så det tog mig väldigt lång tid att lära mig att så länge jag skriver någonting som jag tycker är bra så är det okej. Okay. Och när jag väl förstod det, då var det nästan slut.
Efter hur lång tid?
Utbildningen är 2 år, så kanske efter 1,5 hade jag förstått det. Och så då i slutet så är det ju nästan bara att man skriver på sitt projekt. Man hade, som de kallar, skrivperioder, och då gick man inte till skolan alls utan man satt hemma och skrev. Och sen så lämnade man in det man hade skrivit till sin handledare som man hade fått.
Men hur bestämde du dig vad du skulle skriva för bok?
Jag försökte nog tänka på vilken bok jag inte hade läst. Alltså, det finns ju väldigt mycket böcker. Och jag försökte hitta en bok som inte fanns. En bok som jag inte hade hittat, som jag ville läsa. Och när jag väl hade kommit på det så försökte jag jobba efter det.
Och vad var det för en bok som du inte hade läst?
Det var en bok om psykisk misshandel i en lesbisk relation för ungdomar.
Det låter inte som myspys direkt.
Det är det faktiskt inte heller. Men det blev ganska kul ändå faktiskt. Det är väldigt mörkt, men det är väldigt roligt också. Det är väldigt mycket glädje och humor och sådär.
Och att det skulle bli en ungdomsbok, var det självklart?
Ja, det tror jag nog att det var. Jag var ju 22 när jag började. Så att jag hade ju bara varit ungdom i princip. Och är dessutom väldigt, väldigt intresserad av just den svenska ungdomslitteraturen. Och hur den funkar. Så att det är där jag bor.
Men borde och kan i det här fallet då, är inte ungdomsbok då den där mallen, det givna, det att veta hur du ska jobba?
Jo, men det är det ju. Men skillnaden där är ju att där har jag ju gett mig själv min egen mall. Det var inte så att de sa till mig, skriv en ungdomsbok, eller hur?
Och att du saknade det här temat, alltså en destruktiv relation mellan två tjejer. Varför saknade du den?
Det finns ju en, liksom, en mall för hur man berättar om en destruktiv heterosexuell relation. Inte bara i litteraturen utan också i tidningsartiklar eller vad det nu kan vara. Men den mallen finns inte riktigt för det homosexuella. Det tyckte jag var lite spännande. Och sen också att jag tycker att en tjej som känner att hennes relation med en tjej inte är bra, hon har liksom inte någonstans att vända sig. Hon har ingen berättelse att luta sig mot.
Och då kommer den där frågan som författare får. Jaha, du skriver om dig själv då?
Det tror jag alla skrivande människor ska säga, skriver om sig själva. Och alla skrivande människor hittar på. Och att försöka som läsare distingera mellan de här två och förstå vad som är från författarens liv, det är helt omöjligt. Jag brukar försöka göra det när jag läser många böcker av en författare, så märker jag att okej, men de här karaktärerna gillar båda, i olika böcker, de gillar båda Magnumglass. Då gillar nog författaren Magnumglass. Men det är sådana triviala saker man kan hitta. Jag tror inte att det går att läsa ut en författares faktiska liv ur texten man läser av dem.
En autofiktion som har varit hett i åratal, och Knausgård som har skrivit ett ton böcker där man tror sig följa hans eget liv, kontra en berättelseroman, en historisk roman eller Tolstoj eller vad som helst. Vad säger du där? Vad föredrar du att läsa?
Av Knausgård eller Tolstoj, inget av det. Men jag förstår att det inte var frågan. Jag föredrar väl att läsa fiktion, liksom hittepå.
Och när du läser, vad ställer du för krav?
Ett bra språk, ett intressant språk ska jag säga, ett liksom livfullt språk. Det är därför jag tycker om ungdomsböcker så mycket, för att språket ofta är så levande, språket är så nutida ofta. Det är mycket liksom, ja men, nyord och mycket experiment med språket, och det tycker jag mycket om. Och sen också en handling som på något sätt knyter an till mig. Så jag läser ju väldigt mycket queer-litteratur, lesbisk litteratur. Jag läser väldigt sällan böcker som inte har någonting med mig att göra, och det är någonting jag borde bli bättre på, tror jag.
Hur tycker du att det ser ut i synskadevärlden? Ja, till att börja med, finns det en synskadevärlden, en blindvärld?
Ja, det finns. Absolut.
Och hur blir du bemött som lesbisk i blindvärlden?
Det finns en, jag skulle vilja säga, en överrepresentation av queers, av homosexuella, bisexuella och så vidare i den yngre blindvärlden. Det beror möjligtvis på liksom en ökad fördomsfrihet från början. Medans i den äldre blindvärlden, om man säger så, så är det väl mer en, jaha, är du det? Det är kanske mer den reaktionen, så det har inte varit något, liksom, något problem eller så.
Du har varit väldigt aktiv i föreningssammanhang när det gäller synskadade, i Unga med synnedsättning, och sen valdes du in i SRF Skånes styrelse. Men du är inte kvar där nu?
Psykisk ohälsa, framförallt ångest och depression. Jag saknade den styrelsen så mycket, jag tyckte det var så roligt, framförallt SRF Skåne. Och jag sa också i Skånes taltidning när jag skulle väljas in att jag kommer inte hoppa av. Och så hoppade jag ändå av, för att det blev för mycket. Och det började slita på mina vänskaper med andra i styrelsen, att de behövde liksom påminna mig om saker, ta uppgifter åt mig. Och jag tyckte det är inte värt de här vänskaperna. Så då fick jag välja bort styrelsen.
Var det okej för dig själv att göra det? Kände du att okej, nu, det här är inte bra för mig, jag kan lägga av?
Det fick väl bli det. Det var väldigt sorgligt, för att jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt och jag ville göra så mycket. Och jag kunde inte det.
Och hur mår du nu?
Bättre tror jag, men det är, man vågar knappt säga det. Man måste liksom så här ta i trä eller något med att det.
I min generation, jag är snart 65, så var psykisk ohälsa något man inte pratade om. Hur ser det ut idag för dig? Du säger det ganska självklart här i mikrofonen.
Man pratar om det jättemycket. I mina kretsar pratar man om det jättemycket. Nästan ibland tror jag att man pratar om det för mycket. Så mycket att man tänker att oj, men den här tjejen som jag pratar med, hon har självskadat. Alltså till exempel skurit sig i armarna. Och det har inte jag gjort. Då är ju inte jag alls psykiskt sjuk. Det kan bli en sån konstig. Men det är ju bättre det än att inte prata om det alls.
Hur var det när du sa till styrelsen att det är av de här skälen jag inte kan vara med? Fick du förståelse?
Ja, jag har för mig att det var mindre förståelse. Om jag till exempel inte kunde vara med på ett möte på grund av ångest, så var det mer att folk bara, liksom. I alla fall några var lite så. Men när jag väl sa liksom att nu kan jag inte vara med på grund av de här faktorerna, då förstod alla. Men där har jag ju tur också, som är en verbal person. Om man är en mer icke-verbal person, då är det mycket svårare att förklara vad som händer i en. Då blir det kanske också svårare att bli förstådd, tänker jag.
Tillbaka till boken. Där är det två parallella handlingar som pågår. En dåtid och en nutid. Och det är här i Skåne alltihopa, om jag inte missminner mig.
Ja, nästan allt. Det är något enstaka kapitel som inte är i Skåne, men ja, i princip allt är i Skåne.
Hur valde du dina platser?
Det har jag haft jätteroligt med. Jag har läst väldigt många ungdomsböcker och andra böcker som utspelar sig i Stockholm, där de liksom skriver, och så åkte vi den här linjen dit och sen så gick vi den här gatan. Som om alla vet vilka gator som finns i Stockholm, vilket ju vi som bor i Skåne ibland inte gör. Och därför ville jag ville nästan skriva en sån bok om Skåne. Nu tycker jag inte riktigt att jag gjorde det, men jag har många böcker framför mig att göra det. Men mitt mål är att alla mina böcker ska liksom betrakta Skåne och andra platser lite som stockholmare betraktar Stockholm.
Hur gjorde du research om platserna?
Det gjorde jag nog inte riktigt. Det var nog mer att jag var på olika ställen och tänkte, men här kan Andrea vara, som huvudpersonen heter. Till exempel så var jag på en bar i Malmö där det spelas biljard. Och så tänkte jag, här kan Andrea vara och här kan hon gå i de här trapporna och kommentera hur livsfarliga de här trapporna är. För det är de verkligen. Och sådana grejer. Så det var mer att jag liksom hela tiden har bokkaraktärerna i huvudet när jag gör saker.
Nu står vi på Café Ariman. Vad gjorde din huvudperson här?
Det blir ju en bar på kvällarna här, så hon blev väl full, tror jag. Hon är på alla möjliga pubbar i stan med sin kompis Simon. Och just här tror jag de dränker Simons sorger över att han har blivit dumpad.
Valde du det för att du själv går hit, eller?
Ja, det är också för att de går på shotluckan här bredvid. Först, och då tänkte jag att då kan de gå vidare till Ariman, för det ligger här bredvid.
Det låter som rätt bra musik att dränka sorger till.
Det är förmodligen inte den typen av musik på kvällen dock. Det är väl mer så här party då.
Jag har ingen minne av att du låter dina personer ha en relation till musik.
Ja, det var faktiskt ganska medvetet att jag tänkte att Andrea är ingen musiktjej. Och jag ska inte ha med det så mycket. Jag har det lite grann. Men generellt så har de ingen större musikintresse i just den här boken.
Andrea är seende.
Ja.
Och hon beskriver ju också saker hon ser. Hur gjorde du den researchen?
Oftast så kan jag förlita mig lite på klyschor. Jag kan förlita mig på att jag vet hur saker ser ut. Det gör man ju generellt, som jag är född blind, och man vet ofta hur saker ser ut för man har fått veta det. Ibland har jag fått fråga. Jag vet att jag skrev till en kompis någon gång och frågade, hej, hur ser rök ut? Och det var ju en fruktansvärt svår fråga för henne att svara på. Men det är sådana grejer jag mer har fått fråga. Och kanske liksom, ja men okej, är det här logiskt, det som står här? Har jag kunnat fråga till exempel.
Jag hade glömt att du var helt blind, men när jag läste boken så tänkte jag, inte är det här en blind person.
Jag tycker att det märks. Det är väldigt mycket dialog och det är väldigt lite personbeskrivningar, har jag tänkt på i efterhand. Att nu när, om någon frågar mig hur ser de här personerna ut, så kan inte jag komma ihåg vad jag har skrivit om det. Jag tror att det märks på det sättet, men nu skriver jag en annan bok och där har jag en blind karaktär och det är mycket svårare.
Varför det?
Det finns liksom ingen manual eller vad man ska säga. För det finns ju så få böcker om blinda personer. Och de som finns är ju, i 99% av fallen så är det människor som blir blinda. För seende människor klarar liksom inte riktigt av tanken på att människor kan födas blinda, tror jag. De vill liksom ha det här, åh, jag saknar min syn som jag har haft. Den liksom konflikten vill de ha. Den kommer de aldrig få av mig. Så när jag skriver till exempel, om jag hade skrivit i en vanlig text, hade jag skrivit, hon betalar för sitt fika och går och sätter sig. Men det jag måste skriva om min blinda karaktär, då blir det, hon måste leta upp kortläsaren, hoppas att den är tillräckligt tillgänglig. Ja, men alla de här liksom intressepolitiska grejerna, alla liksom små hinder det blir en väldigt annorlunda berättelse. Plus att hon då inte kan notera någonting med synen. Hon kan inte se att nu satte sig Isak mitt emot mig. Utan hon måste höra stolen dras ut och tänka, det är nog Isak.
Men när du säger alla de här intressepolitiska grejerna, är du rädd för att det blir pamflettartat då, som en stridsskrift?
Ja, det skulle jag nog säga. Eller att det blir för svårläst. Alltså, för det handlar ju inte om att hon är blind, det handlar ju om ja, handlingen. Och jag vill ju att det ska vara lite svårläst, för jag vill ju irritera seende människor lite grann. Men samtidigt så vill jag ju att det ska vara en intressant läsning och det ska vara en bra historia. Och då om jag skriver in alla de här grejerna hela tiden, då är frågan om det blir en intressant historia. Och det är det jag försöker ta reda på.
Du ska nu inte bara vara författare i den här intervjun, utan du ska också vara månadens ansikte. Och det innebär att jag kommer att be dig att beskriva dig själv. Hur ser du ut?
Det var en svår fråga. Det är också spännande när det står en seende människa framför mig nu och kan se om jag har rätt. För jag vet inte riktigt. Men jag har, just nu skulle jag säga, ganska mörklila hår. Det blir lite olika varje gång jag färgar det. Jag är omkring 1,70 lång. Jag har blåa eller blågråa ögon som rör sig lite sådär som lebersmänniskors ögon gör. Jag har en röd kappa på mig idag och under den har jag en klänning som jag faktiskt inte vet färgen på, för den är ny, så jag kommer inte ihåg.
Den är blåblommig.
Jaha.
Och på fötterna har du?
Har jag nästan vår eller höstskor, så det är lite för kalla skor för att ha nu egentligen.
Och du verkar använda nagellack.
Det var min flickvän. Hon brukar måla naglarna på mig när vi ses. Vi har en distansrelation. Så att jag var uppe i Stockholm nu nyligen. Och då när hon målar sina egna så säger hon, ska jag måla naglarna på dig? Och då blir jag jätteglad.
Vad har du för ansiktsform?
Det var en bra fråga. Det vet faktiskt inte jag.
Ja, jag skulle säga att den är oval. Och inte jättestor mun och inte jättestor näsa.
Nej.
Varför skriver du?
Om jag det visste. Nej, men jag tror att jag skriver för att jag inte vet hur man slutar.
Oj.
Ja. Jag tror det. Och jag tror jag skriver också för att annars måste jag få ut allting på något annat sätt. Och det här är det mest effektiva sättet att få ut allting ur huvudet som jag har hittat hittills.
Jag tror inte att du märker, men varje ord jag sjunger är för oss. Jag ber om ursäkt för cirka 1000 klyschor. Man ser dig omkring, var tror du att vi är? Var vi kan gå i resten av våra liv? För här finns inget slut på våran tid. Och jag kan gå
Och Emma Rävås som avslutade med sång här. Hon skriver inte bara böcker utan även musik och låttexter. Debutboken Jag händer jämt, utgiven på bokförlaget Rabén och Sjögren, där Astrid Lindgren en gång jobbade. Den här boken finns i punktskrift och en talbok med text i underproduktion. Och det var Dodo Parikas som träffade Emma i hennes hemstad Lund.